Okej, vi rullar, Bella.
Yes.
Vi är i sändning.
Hej allihopa.
Hej allihopa.
Vi börjar med så här suck. Vi sa innan så här, vi bara...
Vi har suttit där jättelänge innan vi har tryckt på play. Och ja. Bara, men nu kör vi.
Nu kör vi. Har vi något att prata om idag?
Ja, men det har vi. Det känns som att vi typ alltid har det.
Ja, men eller hur?
Fast vi kanske inte känner så från början. Och sen...
Men sen rullar det bara på typ.
Terapitimme.
Ja.
Fast vi har ju faktiskt ett tema idag.
Det har vi faktiskt. Mm.
Vi tänkte att Bella ska få berätta sin historia om när hon levde i en destruktiv relation.
Mm.
Endast 19 år gammal.
Ja.
Mm.
Eller om jag hade hunnit bli 20. Men jag var i alla fall, det är ju länge sedan och jag var ung. Och, ja. Bastian är med i studion som ni kanske hör. Vi ska försöka få han att... Du ska sova.
Ja. Bastian är i studion. Och med det så lyssnar ni på Våldets ansikte. Med mig, Sara Voldo.
Och mig, Isabella Broman. Ja.
Yes.
Du ser på, ni skulle säga att ni som lyssnar, Bastian sitter redo för, jag vet inte vad laddar du upp för någonting? Du ska luta dig bakåt och chilla med livet.
Han sitter i sitt, alltså gud, han sitter i sitt babyskydd. Och jag tänker på när han var i studion från början. Han var så helt
fyra nyfört. Dagar var han bara första gången.
Fyra dagar och nu är han den stora killen.
Det är lär och skrutt.
Men Bella.
Ja,
hur är läget?
Jo, men det är bra. Ja. Jag sprang på en gammal bekant på vägen hit. Mm. Och vi har haft våra duster. men det var ju... Jag blev inte påverkad på ett negativt sätt. Inte på ett positivt heller. Det gjorde inte mig så mycket.
Nej, du sa
alltså, det var så här...
Det känns som att
jag hade haft det mer i huvudet eller när jag tänkt på det.
Så att när du kommer träffa den här personen
så kommer det bli liksom värre, ett värre möte typ. Men det var det inte.
Nej.
Det liksom påverkade verkligen mig positivt eller negativt. Det var bara så här, okej. Okay.
Det kändes ingenting. Tjena. Ja, men, och det är ju tecken på att det kanske är bearbetat, läkt, att du inte liksom påverkar så mycket av det längre.
Ja, förmodligen. Det spelar inte så stor roll. Men det var skönt i alla fall att det inte blev någon direkt...
Ja.
Det kanske kommer efteråt som käftsmäll. Nej, men det tror jag inte. Men ofta brukar det vara direkt så att man känner av... Att,
ja, oj. Alltså jag kommer ihåg när jag träffade min gamla förövare när jag bara alltså började skaka, stod på gatan och bara så här,
Gud.
Skakade. Alltså det var scary.
Fy.
Men jag berättade en sak för dig innan vi kom hit. Ni som lyssnar, så jag kommer vara med i Beroendepodden som släpps nästa tisdag där berättar jag någonting som jag inte har... Inte att jag inte har berättat för någon, för det har jag. Jag har berättat i liksom, terapi och sådär. Men det är första gången jag pratar om det offentligt. Och då delar jag ut, jag delar med mig av igen då. När jag levde i en destruktiv relation och återfallsprocessen och allt det här. Som man kan höra på i avsnitt 2 här. Och återfallet är i, jag vet inte vilket avsnitt, men man kan lyssna på det här också. Och jag pratar om det i Beroendepodden och berättar om någonting som jag var med om under den... tiden då som jag inte tidigare har pratat om offentligt. Så lyssna gärna på det om ni är intresserade och vill veta mer om det.
Ja.
Efter en dag i alla fall när jag hade när jag hade varit med i podden. Det var ju då förra veckan. Alltså jag mådde så bra. Ibland så kan man ju må lite dåligt när man har rivit upp saker och sådär. Plus att jag har ju varit i process senaste tiden för jag har fått återuppleva gamla trauman och sånt där som jag pratade om sist. Men den här dagen efter jag hade varit med i podden och berättat allting. Alltså jag mådde så bra. Det var som att jag var i någon så här trans. Jag gick hem. Alltså nej, men det var en jättekonstig känsla. Alltså jag var känslomässigt uttömd, men jag bara gick hem, bara möst, tände så här doftljus. Det var sån härlig känsla i kroppen.
Fy vad skönt.
Ja, det var jättehärligt. Så att, och så fick jag också lite så här upprättelse. Jag berättade också om allt som jag och Gibbe var utsatt för sen, alltså när vi varit utsatta av massa maktgala människor på sociala medier. När det var Gibbe som målades upp som att det var han som var den som hade slagit mig. Liksom.
Jaha.
Ja, det här kanske inte du kommer
ihåg.
För det var flera som trodde liksom att det var Gibbe som hade utsatt mig. Och han fick ju massa skit liksom, under den här tiden. Ja, så att jag fick benad ut det och berätta allt hur det var. Så att det var skönt att vara med i den podden. Men nog om mig. Idag ska vi inte prata om mig.
Eller
nej. Vi pratar så mycket om mig ändå tycker jag.
Vad är det, Bastian? Vill du ha lite
food? Lite tuttis. det säger man inte ni till.
Han bara, går du till Lutis?
Men hörni, kära lyssnare, ni får ju gärna ställa era frågor till också till oss också.
Ja.
Blö, kan inte prata. Om ni vill att vi ska köra någon så här Q&A.
Yes.
Någon dag.
Ja.
Mm. Får ni gärna, så ställ era frågor.
Och berätta också även hur det går med era affirmationer.
Affirmationerna. Och hur går det för dig, Bella?
Det går bra. Jag har den lappen på spegeln.
Bra.
Vissa dagar läser jag den fler gånger än vad jag... Eller nu kan jag dem utantill.
Ja. Och du gör det varje dag?
Ja, ja.
Bra.
Ja, för det är med att jag kan inte... Det är bra att ha dem på toaletten. Mm. Man borstar alltid tänderna varje dag.
Precis.
Minst två gånger. Ja. Alltså man är ju ändå inne på toaletten. Liksom.
Ja, ja.
Så då när man ser den och tvättar händer och allt. Ja. Liksom då blir det att jag läser den.
Så himla bra.
Ja. Och jag säger även de här meningarna tyst ibland i huvudet när jag är ute så här.
Ja.
Bara för att jag kommer på dem.
Ja, men det är verkligen att affirmera och säga positiva saker till sig själv. Ni får gärna dela med er om ni vill. Berätta hur det går för er. Ni som också är på den här utmaningen och kör den med oss. Så skriv gärna till oss antingen till Våldets ansikten eller till våra privata konton. Bella?
Yes?
Hur vill du... Du levde ju med en... som en många
man.
Av oss har gjort. En psykopat, en galning, en dåre.
Eller det är knappt så jag kan säga levde, men jag tillbringade ju några månader ihop med den här idioten.
Ja, men det var samma som mig. Och också så här, bara några månader. Och det kan ibland räcka.
Ja, verkligen.
Men hur träffades ni då? För visst var du... Det var den första gången du var drogfri som du var med honom.
Ja.
Träffades ni på behandling? Eller?
Nej, alltså vi så här... hörs jag, tror du?
Det tror jag.
Ja. Så här var det. Jag hade LVU.
Mm.
Mitt första LVU. Mm. Eller det var mitt första och sista.
Ja.
Var 19 år. Var på behandlingshem. Uppe i Tierp.
Mm.
Var där i 16 månader med LVU.
Ja, det är lång tid.
Det är väldigt lång tid. Går det bra, Lilman? Sen efter 16 månader blev jag solplacerad.
Mm.
I och med att då hade allt gått så himla bra.
Mm.
Jag hade ju gjort det jag skulle. Men grejen med det här behandlingshemmet var att när jag blev solplacerad, då var jag i fas 3 som det hette.
Ja.
Och då började vi prata om det som egentligen hela tiden varit mitt problem. Själva missbruket.
Mm.
De hade bara suttit och grottat i liksom, om det hade hänt någonting när jag var liten. Om det liksom var något trauma. Så här. Ja, och jag har ju inget skit i bagaget på det sättet.
Nej.
Så det var piece of cake att vara drogfri och vara där uppe med hästar och på land, alltså med ett fint hus med massa tjejer. Mm. Alltså det var liksom skönt.
Mm.
Så det var inga problem att vara drogfri. Sen då när jag blev solplacerad och kom in i fas 3.
Och för er som inte vet vad solplacerad är, det är en frivillig placering som man får.
Ja, fortsatt liksom behandling. Men är det där frivilligt?
Alltså,
LVU är ju tvång.
Ja.
Då bodde jag i egen lägenhet, hade praktikplats. Jag hade typ ett vanligt liv, liksom, mer eller mindre.
Mm.
Och åkte in till Gävle.
Mm.
Drack.
Mm.
Sprang på den här killen.
Mm.
Eller mannen. På fyllan var jag då.
Så du var ju egentligen inte drogfri?
Nej.
Vi också räknade
det var jag inte. Men alltså, jag hade varit iväg 16 månader. Sen under den tiden hade jag rymt flera gånger och tagit återfall i Stockholm. Okay. Så det var inte att jag var drogfri 16 månader. Men jag var på behandling 16 månader.
Jag fattar.
Ja, och där, så fort det gav tillfälle så skötte jag mig inte där.
Nej.
Men jag träffade honom i alla fall och på fyllan, vi bytte nummer, jag snodde hans bil, tog ett varv på stan där.
Mm-hmm.
Alltså så här, jag bara, jag ska bara prova och så körde jag. Det var så här konstigt, skitsaksamma. Vi började i alla fall träffas efter det.
Yeah.
Han kom ofta och han hade alltid alkohol med sig.
Mm. Så här, hur gammal var han?
Han sa då, jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa, men han var äldre än vad han utgav sig för från först.
Yeah.
Vi började hänga då när det kommer fram att jag inte riktigt sköter det jag ska. Mm. Jag skiter i praktiken, jag skiter i liksom, det mesta typ.
Mm.
Då erbjuder han en lägenhet till mig i Gävle.
Okay.
Han bara, du behöver inte bo här, du kan flytta. Du liksom, vad ska du göra på behandlingen? Jag bara, nej just det, vad ska jag göra här? Och då hade det börjat bli jobbigt också. För de samtalen jag hade handlade ju om mitt missbruk. Och hur jag mådde, vad jag hade gjort, vad jag hade blivit utsatt för.
Just det.
Så den vägen, eller det han erbjöd.
Mm.
Dels sköljde jag bort allting med alkohol.
Precis.
En lägenhet i Gävle istället för liksom en lånelägenhet i Tierp.
Såklart.
Såklart alla dagar i veckan.
Ja, och du var i en utsatt situation och det utnyttjade han.
Och det utnyttjade han och jag tackade gladligen ja till det.
Såklart.
Jättefin lägenhet. Ja. Visade med balkong, tvåa.
Mm. Var du intresserad av honom på riktigt från början eller var det mest att det var lägenhet och bort från liksom behandlingshemmet? Och
det var nog bara, hela han var bara en flyktgrej.
Ja, jag fattar.
Jag tror aldrig jag hade någon feeling för Nej. Honom. Utan det var hela beroendegrejen i mig som bara du vet, ville ta alla flyktvägar som fanns.
Ja, men precis.
Jag tyckte han såg bra ut. That's
ja.
It.
Ja, men och en relation kan ju också bli som en drog.
Ja.
Ja, hej Bajsten.
Skulle mamma snacka skit? Han bara... ja, det blev verkligen som en drog.
Ja.
Så snabbt och så bara drog jag ifrån den här lägenheten.
Ja. Alltså från där
från den lilla eller som där i tid som ja, jag bodde så var vi i behandlingshemmet.
Ja, och flyttade in till den här killen.
Nej.
Nej.
Det var en egen lägenhet han fixat mig.
Okej, okej.
Han bodde på ett annat ställe.
Ja, just det, för han var ja just det.
Ja, det här är ja, det. Så sjukt. Ja. Ja, det kommer det kommer. flytta dit. Han liksom jag tänker ju så här att det är vi som ska bo där.
Ja, det är klart.
Men det spelade inte mig någon roll
att du var för du att var jag bodde själv. Nej, ja, du var där mycket själv.
Ja, eller det var jag väl inte, men han hade en annan lägenhet. Och jag liksom ifrågasatt aldrig riktigt.
Nej.
Sådär. Men sen i alla fall en natt är vi ute och åker bil. Han bara, ja, men jag måste berätta en sak till dig. Jag bara, okej, okay, ja, shoot. Han bara, jag har fru, två barn och ett radhus på andra sidan stan. Liksom. Jag bara, va?
Så... Alltså,
Ja, det är så sjukt. Jag bara, jaha. I och med att jag inte var kär i honom nej. Så gjorde inte det mig så mycket. Jag blev nej. Inte ledsen, kommer jag ihåg. Alltså, så här, jag bara, det var liksom inte såhär, typ, åh nej, han har förstört mitt hjärta.
Nej,
typ, alltså, för jag hade inte gett mitt hjärta till honom.
Nej.
Och jag kände liksom så här, ja, okej, ja, varsågod, var där. Du behöver inte vara hos mig, du vet, jag klarar mig själv.
Nej.
Men i och med att han aldrig nästan var där hemma
nej.
Med sin familj. Utan nästan alltid var och kontrollerade mig.
Mm. Hur började den här kontrollen då? Eller hur?
Den började typ efter han berättade det här.
Okay.
Och han såg min reaktion att jag brydde mig typ inte. Jag okay. tror, jag kan tänka mig att det var därför. Uh-huh. För att jag, i och med att det inte spelade mig någon större roll. Så blev han liksom så här, han ville ha en större reaktion än vad han fick.
Just det, det var säkert en sorts utmaning för honom,
typ.
Tänker jag.
Att liksom, alltså, han ville att det skulle vara så här att jag skulle böna och be honom att bara vara som men jag sket i liksom. Jag drack och liksom gjorde...
Du levde ditt...
Ja, men typ, det här handlar ju bara om några dagar, veckor innan det blev liksom att han blev
våldsam
och sjuk i huvudet.
Mm.
Men efter det, då kom jag ihåg, ja okej, skitsaksamma, åk hem till din familj, hälsa dem så gott för mig, typ, kom när det passar.
alltså vilken,
typ sådär.
Vilken idiot.
Ja, alltså. Så två barn som var 6 och 8 år tror jag då. Och hans fru... Jag undrar om du... Ja, just det. Men skit, ja, det var något... Det är lite så här, jag kommer inte riktigt exakt ihåg, men...
Nej.
Jag var i alla fall där. Han var också alltid där. I lägenheten. Han hade en bilverkstad. Och var inte vi hemma, då var vi ju där. Och jag så här, jag bara, vill inte sitta i hans bilverkstad.
Nej.
Han var jo, men du får följa med, typ. Jag bara, ja, okej. Och vi pendlade därifrån fram och tillbaka hela tiden. Till slut i alla fall så någon gång så sitter vi och dricker med hans vänner hemma i lägenheten.
Mm.
Då har jag märkt så att han är kontrollerande och liksom jag får aldrig vara själv eller i fred.
Nej.
Då sitter vi och dricker i alla fall och så kommer det fram typ så här hans, vi körde någon lek. Vänta gubben. Här. Och då kommer det fram att han har ljugit om sin ålder också.
Okej.
Okay. Och då är jag på fyllan. Då blir jag nej vad hände? Nej, förlåt, han vet du, sladden fastnade i örat på honom.
Gick bra, lilla vännen.
Så, det gick bra, lilla vän. Så. Där. Då kommer det fram att han ljuger som min ålder.
Mm-hmm.
Då är han liksom typ 10 år äldre än vad han har sagt.
Oh.
Alltså. Och då blir jag sned på fyllan och det blir värsta bråket. Då är första gången han piskar på mig. Eller är det för... Ja, skit. Förlåt, det här blir lite snurrigt. Men ja, då är det första gången. Och det blir bråk.
Mm.
Han typ kastar sig över. För jag säger något drygt så här. Och vi, för vi fortsätter spela typ. Och så säger jag något drygt. Och han bara kastade sig över köksbord och bara ger mig en sån box.
Och då var hans, och då var hans vänner och sånt?
Hans tre vänner var det. Tre vänner, jag och så han.
Vad gjorde de?
Ingenting.
Alltså det är det här. Alltså.
Ingenting. Och jag, som jag alltid har varit, uppkäftig när det blir sådär, när jag blir i en sån situation.
Mm.
Säger väl, fortsätter vara drygt, säger jag bara, kunde du inte be? Alltså någonting, säger jag, kommer inte ihåg exakt. Men då, de bara sitter där vid köksbordet. Alltså, och han bara, du vill ta upp mig i kläderna, kastar upp mig i köksluckorna.
Alltså, här, så fruktansvärt.
Här.
Tänk att det är så många av oss som har varit med om det, att man blir... slagen eller utsatt för våld framför andra som inte gör någonting.
Det
alltså
sjukt.
Det är verkligen... Alltså vart är civilkuraget?
Eller hur, varför vågar ingen säga någonting?
Det är så sjukt och så fruktansvärt hemskt.
Det är sjukt. Jag kan tänka så här, det fortsätter i alla fall och det är lite tumult i lägenheten. De gör ingenting, vad jag minns. Den ena sa så här att hallå, det räcker typ. Mm. För han bara tappade det. Om det var på fyll, för att han var full. Eller om det var bara för att liksom jag gjorde narr av han framför hans vänner. Det spelar ingen roll. Alltså det bara gick överstyr. Ja. de gör ingenting. Och efter den kvällen. Så vet jag, då blev det liksom. Inte dagligen, men det var väldigt ofta. Det var liksom, han blev ännu mer kontrollerande. I och med att han märkte att det inte heller riktigt bet på mig. Mm. Alltså sådär, det... Nej men Bastian. han kunde lämna... Han sov ju typ alltid där.
Mm.
Jag vet inte vad han, hur hans familj mådde och sådär. Och han pratade liksom med dem på telefon.
Mm.
Och frun undrade liksom, kommer det här? Han bara, nej, jag är hos min nya. Alltså såhär, gjorde det. Han höll det inte hemligt ens.
Mm.
För dem. Och... när han gick upp till jobbet på morgonen och sån här, då låste han alltid överlåset.
Så han låste in
så låste in mig i den här lägenheten. Och tjejerna från behandlingshemmet som jag ändå hade kommit nära, du vet, de ringde liksom, kan du inte komma tillbaks? Jag bara, nej jag kan inte. De bara, vi är jävligt på dagspermission, kan du inte komma ut, typ träffas?
Och du kom då alltså inte ut från lägenheten?
För att, för att han hade låst dörren. Så jag kunde stå på balkongen och de såg nedanför sig. De bara, du har ju blåmärke typ. Jag bara, men det är ingen fara. Det är ingen fara. De bara, men kan du inte komma tillbaka? Typ, så här. Jag bara, nej men det går inte. De bara, men de har ju plats kvar till dig fortfarande. Så här. Jag bara, nej men alltså jag är klar med behandling. Jag har varit här i 16 månader. Jag trivs bra här typ. Så här. Och liksom bara förnekade. Ja. Fast de bad, du vet. Och personalen ringde och liksom, de bara, Bella, hur mår du egentligen? Tjejerna säger att du liksom, de åkte. Vad är det?
Gud, jag känner igen det där.
Ja, att man bara liksom, man är så stolt på något sätt. Att man,
skammen.
Eller hur?
Ja. Så man skamfylld. Bara, nej, jag ska bort. Och det är inte din skam att bära, för det är inte du som har gjort det. Det är fel, det är han. Fel.
Ja, eller hur?
Ja.
Och de stod, det var, jag kommer ihåg att de liksom så här, ja men, bönade och bad typ att jag skulle komma tillbaka. Och ändå bara, nej, nej, nej. Och inlåst i den där lägenheten. Det kändes som en evighet liksom. Och sen ibland kunde han ringa, eller hans polare kunde komma förbi, öppna. Säga, här har du pengar, typ, gå ner, du kan gå till stan. Han ville att du skulle gå och shoppa typ, så här. Komma med så här, 10-12 tusen så här, helt orimliga pengar att gå och shoppa för.
Gud.
På H&M alltså, du, liksom, så här, aha. Vänta gubben. Och sen kunde jag då få äntligen gå ut. När jag kommit halvvägs till stan typ, jag bodde på Östra heter det. När jag kommit halvvägs typ, då kanske man mött någon. Han kände så här, väldigt, väldigt många där i stan liksom, med att han, ja, inte vet jag, han åkte ju runt. Det är ju inte jättestor, det är ju en stor stad men ändå inte jättestor. Så.
Nej.
Vad gör du nu, Bastian?
Men hur var er relation under den här tiden? Alltså hade ni någon sorts liksom, intimitet?
Ja, vi hade sex typ.
Ja.
That's it. Ja. Men, och han var bestämmande. Alltså bara bestämde och ja, vi umgicks typ.
Mm.
På hans villkor. Mm. Och att han alltid liksom... Vad är det? Nej, Bastian.
Det kanske blir lite störande det här avsnittet på grund av att vi har lilla inte snart 6 månaders bebis här i studion. Vi får väl se om vi kan börja podda på någon annan tid. Eller.
Ja.
Men ni får ha lite överseende det här avsnittet.
Det här avsnittet.
Får ni ha det och sen så får vi se.
Planera.
Ja.
Ja. Ja, men vad sa jag då? tillbaks.
Jo, men då...
Jag menar att jag kunde komma, han, när jag väl blev utsläppt från den där lägenheten lite då och då.
Du var ju verkligen som att du var ju tillfångat, som att du var hans fånge liksom.
Ja, men typ, det var på hans villkor alltihopa. Ja. Och att jag fann mig det. Men det... Kan jag nu i efterhand så här undra, hur gjorde jag det? Men i och med att jag hela tiden, jag var 19-20 år då och hade knarkat sedan jag var 13. Mm. Jag hade liksom inte riktigt så här, det är ingen självkänsla, ingen självförtroende, inget stabilt liksom att vända åter till i Stockholm. Behandlingshemmet var jag för stolt för att ta mig tillbaka till. Det var ju massa grejer.
Ja, det var ju en otroligt utsatt situation. Ja. Blir inslängd i en sån här relation, en destruktiv relation, ja, där du blir kontrollerad. Och, så att det är ju inte konstigt att du inte visste vad du skulle göra eller ta
vägen. Nej, men jag bara fann mig det liksom. Ja. Ja, men det var ju det enda jag kunde
göra. Vad skulle du göra? Alltså rädsla och vad skulle du göra?
Jag hade inte så mycket annat.
Det finns liksom ingen skuldfråga där på dig, utan nej.
Men då i alla fall kunde han bara ringa helt plötsligt från ingenstans. Mm. Fast att hans polare kom och låste upp, sagt så här, fixa i ordning dig, du kan gå ut, här har du pengar. Vad ska jag med 10-12 tusen till? Alltså, förstår du, liksom, och vad ska jag köpa kläder till när jag ändå bara får vara inomhus?
Men det är ju någon sorts så här, ekonomisk kontroll där. Att
så här, kolla vad jag... Ja. Och kanske för att bädda över hans egna samvete. Men sen kunde han ändå ringa, du vet. När jag var halvvägs. Han bara, vad gör du? Mm. Jag bara, jag är på väg ut. Jag skulle ju gå och shoppa. Jag fick... Han bara, gå hem med dig, du vet. Så här, alltså helt... Mm. Helt bara dit från, jag undrar om han själv, han var, måste ju varit liksom två personer typ, för att det slog slint liksom. Han bara, mina polare såg det, du vet, du klädde som en jävla hora, fast jag hade jeans och t-shirt liksom, förstår du? Alltså det var såhär inga konstigheter. Men hur jag än klädde mig, vad jag än, det spelar ingen roll, jag kunde ligga väl gott naken så och så ska jag ändå få gå ut om jag känner för det.
Precis.
Men då gick jag hem, orkade sällan gidra. Jag vill inte, alltså jag vill aldrig ens använda hans pengar. Jag tyckte bara det kändes så här, varför ska jag ta bort dina pengar typ? Jag skiter väl i dem. Men jag vågar ändå inte så här, nej men jag vill inte gå ut. Nej, då visste jag att då skulle han komma av den anledningen.
Precis.
Hem från sitt jobb. Han jobbade där hyfsat nära, du vet, det var bara liksom på andra sidan den lilla ån. gick hem, då kom han ju ändå, fast att jag hade gått hem.
Mm.
Och så fick jag stryk. Och det, alltså...
Ja, fruktansvärt, vilken mardröm. Att vara liksom... Har du förstått hur pass illa och allvarligt det här?
Ja, men det har jag nog någonstans, tror jag. Det är helt sjukt egentligen. Alltså det är helt stört. Jag har ju varit i många destruktiva relationer när man är ute på banan. Liksom. Ja. Men det här var ju när jag var drogfri. Jag hade inget så här försvar.
Precis.
Eller inget som hjälpte inget mig att skydd. Trycka bort. Nej, typ, liksom sådär. Så det blir, den här relationen minns jag på ett annat sätt typ, jämfört med andra gånger när man har varit i fight och du vet blivit slagen och
ja,
även att inte det heller okej okay, så är det här på något annat sätt liksom.
De här männen som är liksom våldsamma och destruktiva utan alkohol och droger som bara är det av sig själv blir ju farligare på något sätt.
På något sätt, ja.
Och jag försvarar inte heller att alltså, än när det är liksom alkohol och droger inblandat. Om man lever i en relation då i aktivt missbruk då det ofta också är våld inblandat. Ja. Jag förminskar inte det på något sätt, men det känns som att de här männen är farliga på ett annat sätt. Ja. Alltså precis som han.
De är det av sig själva liksom. Det är ingenting som får dem, de tar ingenting och då blir de farliga.
Nej. Typ. Och våldet kan ske liksom när som helst.
Ja, det är nästan inte... så att det framkallas på ett annat sätt liksom, utan anledning.
Så att jag har varit med om precis samma sak själv.
Ja.
Så jag vet.
Ja,
Men
så där var det här, jag var ju bara, vad ska man säga? Jag umgicks bara med den här mannen i några månader.
Mm.
Tills jag fick rymma därifrån. Men innan det, jag hade en granne som bodde i dörren jämte, också missbrukare tror jag.
Mm.
Som ofta hörde, du vet, smällar och dunkar och du vet. Men att jag flög runt där hemma som en liten vante liksom. Som ofta, när hon gick ut med sin hund så vi fick kontakt på något så vi hade träffat såhär, hon bara, är det du som bor i den lägenheten? Ja. Och ibland när vi hade mötts trappan och så hon, jag vet inte hur det kom, vi pratade igenom den här brevlådan.
Mm.
Hon bara, hej hej, det är jag, du vet såhär, jag bara, hej hej. Hon bara, du får ju komma över om du vill. Jag bara, nej men jag kan inte det idag typ. Jag var inne och sen och fick lite ADHD-medicin ibland och ibland så gav hon igenom brevlådan. Så redan då började något så här konstigt återfall.
Ja.
hon förstod att inte det stod rätt till.
Ja, men såklart.
Och någon gång, det här tar priset. En annan gång i alla fall, jag kommer inte ihåg, ingen anledning alls, så var det bråk hemma i lägenheten. Han slog sönder mig. Hon ringer polisen för att hon hör att jag, efteråt berättade hon att hon hörde att jag skrek på något annorlunda sätt. Typ. Alltså för det gjorde så jävla ont, du vet. Så hon ringer polisen. De knackar på dörren. Jag ligger helt sönderslagen. Alltså näsblod, du vet. Alltså, ja, helt paj i alla fall. Trasiga kläder. Och han har bara gått loss där hemma. Det knackar på dörren. Han öppnar. Jag sitter i soffan. In kommer två poliser. Och frågar vad som hände. Hur det står till. Alltså hur de kollar på mig. De ser. Man kan inte så här inte se vad det är som händer. Liksom möbler och du vet, stolar. Så här. Det är kaos inne i lägenheten.
Nu känner jag att jag börjar bli väldigt arg. Jag känner hur jag går igång. För jag tror jag vet vad det här ska leda till. Fortsätt.
Just det,
de kommer alltså in
i lägenheten. De kommer in i lägenheten. Och det är inte så att man inte ser vad det är som har hänt.
Nej.
Jag har inte gjort någon skada på honom. Han var så här stor och lång. Och jag hade inte, mot honom, jag hade aldrig någon chans. Nej. Jag tror inte ens jag försökte. Alltså, jag bara försökte skydda mig själv, du vet.
Men man har inte en chans.
Alltså,
det finns ju en fysisk skillnad också på en man och en kvinna.
Ja, gud.
Och plus en liksom att han har övertag i alla... Alltså,
allting.
Ja.
Så där sitter jag som en blöt liten vante, typ, kommer jag ihåg. Mm. Så här,
när polisen kom, kände du så här, yes?
Men jag hörde, när jag tänkte på knackningen, så här, antingen tänkte jag bara, okej, skönt. Antingen är det någon antingen var det granntanten som kanske vågade säga ifrån, eller du vet, någonting så här. Men jag vet, och jag ryser. Men jag vet att jag tänkte så här, okej, skönt. Det blir en paus i alla fall. Eller så kommer de se, du vet, för det,
i och med att någon kommer komma och rädda mig.
Alltså det kommer bli slut på det här. Eller slut vet jag inte om jag tänkte. Men det ska i alla fall få ett paus i just där och då. Typ.
Exakt.
In kommer de här. Och den ena känner igen mig. Han bara, Bella, säger han då. Jag bara, jag kände inte igen honom.
Nej.
Jag bara, vem är du? Han bara, du minns nog inte mig. Jag kan inte säga hans namn för då vet alla vem.
Mm.
Men han hade varit ihop med min tjejkompis ifrån Nässjö. När jag bodde i Nässjö och var liten. Alltså yngre.
Okay.
Det var en av mina kompisar som hade tagit överdos och dött. Okay. Hennes före detta pojkvän.
Som hade blivit polis.
Som hade blivit polis och flyttat till Gävle.
Okay.
Vad är oddsen?
Nej.
Och han hade alltid tyckt att det var mitt fel att hon började ta droger. Så att han var inte alls sån. Han hade ju alltid liksom försökt hjälpa henne.
Mm, mm.
Och så hade han alltid liksom haft något emot oss som hade med oss henne. Liksom. Så han bara till sin kollega, det här låter vi vara, kommer vi gå.
Alltså gud, jag blir så upprörd. Alltså om du lyssnar på det här, vilket han säkert inte gör.
Nej.
Men alltså, jag är så arg nu.
Mm.
Och sitter här och försöker behålla mitt lugn. Förstår du vilket tjänstefel han har gjort?
Ja.
Att lämna en liten tjej
i
en lägenhet
som är sönderslagen.
Sönderslagen med en våldsam psykopat, så väljer han aktivt att säga till sin kollega att gå därifrån.
Och jag såg att kollegan blev så här obekväm. För att när kollegan
var det också en kille?
Ja, han såg ändå så här att han såg, båda såg ju vad som hade hänt. Liksom. Men alltså, att han bara...
Det här är ett sånt fucking, ursäkta, jävla, ursäkta. Jag brukar inte svära i podden. Men sånt övergrepp. Förstår du att du först har blivit fysiskt övergreppad i lägenheten och sen så kommer polisen, de som ska upprätthålla lag och ordning och vara vårat skydd i samhället, kommer. Det är inte så konstigt att du sen tappar all förtroende, tänker jag.
Nej.
För rättsväsende, för polis.
Nej.
Hoppas att de har blivit av med sina jobb.
Ja.
Ni ska inte jobba med sånt där.
Nej, sådana ska... Det är alltså nej.
Alltså...
Det är inte så konstigt liksom. Alltså, sen efteråt att man aldrig har haft...
Såklart.
Ja.
Såklart att man tappar tilliten.
Ja.
Gud. Hur kommer du ihåg hur du kände där och då när de, nej men vi lämnar det här och vi går därifrån?
Nej, men jag vet att så där är jag alltid när det är väl, när jag väl är på botten, du vet.
Ja.
Så måste du så här, då ska försöker jag skaka av med det och så bara
för att så här, någon
för att någonstans överlevnads- liksom, ja, överlevnadsgrej att jag bara ja. Men i någonstans i liksom längst där inne så kände jag så här. Jaha. Samtidigt som att det blev bara som en bekräftelse på det jag redan kände själv, att jag ändå inte var värd något annat. Du vet, det var bara så att de bekräftade såhär, ja men skitsamma, nu har du dragit den här jävla nitlotten, du får leva den fullt ut. Typ så vet jag att jag tänkte. Och så som jag, alltså fysiskt så det, han slog inte på mig mer då, för det blev, han blev rädd.
Mm.
Liksom, tänker jag, att poliserna, eller hon, grannen kanske hade ringt igen till någon, och så kommer några andra. Så det blev ändå avbrott liksom, och han gick därifrån, låste dörren och åkte till sin familj, antar jag.
Alltså undrar om den där människan, den där polisen, undrar om han sover gott om nätterna?
Ja.
Det kan han inte
det
göra.
Det kan man inte göra.
Nej.
Tror inte jag. Vad gör du, Bastian? Nej, det kan man
kanske
inte göra.
Kanske borde ta tag i sin sorg där. Och jobba med det.
Ja.
För att sedan kunna utföra sitt jobb.
Ja,
jag blir så ledsen att du har behövt vara med om det här.
Ja. Men det...
Vad hände sen då? Efter...
Han gick därifrån den,
och gick till
den,
sin familj då?
Ja, förmodligen. Ja. Eller om han åkte och jobbade, jag vet inte.
Nej.
Och så här, det var så här hela tiden. Alltså inte så där. Polisen kom bara en gång.
Mm.
Jag vet att jag hade börjat ta kontakt med gamla vänner i Stockholm.
Mm.
Men i och med att jag hade varit iväg så länge så var det många som hade slutat liksom. Eller du vet, dött eller försvunnit eller... Så här, men,
just det. Ja,
och jag var tvungen hela tiden att liksom rensa telefon, Instagram, Facebook. Jag, så jag kunde inte ha några meddelanden kvar. Du vet.
Nej, för han gick också igenom.
För han gick in i allting liksom hela tiden.
De gör ju det, de här männen.
Sjuk.
Men tvingade han också in, att du vill han att du skulle sätta på det? För visst var han också, muslim. Precis som min förövare, muslim.
Ja, yes.
Och han ville att du skulle sätta på dig
slöja. Han tyckte det. Någonstans i allt det här kaoset, de här 4-5 månaderna som vi var, så blev jag gravid med honom.
Just det.
Och märker det jävligt sent.
Mm.
Och har druckit det hela tiden. Märker så här att jag bara, shit, jag måste spy.
Mm.
Och då... Så visade det sig att jag var gravid. Han blev jätteglad. Och jag bara nej.
Och känner igen mig.
Jag bara nej.
Känner igen mig.
Jag kan inte ha det här.
Nej.
Det här måste bort från mig.
Ja, och jag bara,
hur ska jag få bort det när jag inte ens själv kan komma bort
från honom?
Från honom.
Alltså du, vi har ju varit i
jag vet,
exakt
vi är liksom
samma situation. Alltså, det är så sjukt. Jag vet ju om det här och du vet men ändå var det
men
så
här
aha, nu. Det var exakt så där för mig också. Bara, ta bort
känslan
det här från min kropp.
Bort det här, liksom.
Ja, ta bort det här från min kropp. Och att man hela tiden är... Alltså att man är bevakad och inte kan ta sig till...
Man kan
inte
ens ringa ett samtal och boka en tid. Nej. För får man stryk.
Precis.
För du... att man har gjort det. Men det blev lugnare när han visste att jag var gravid.
Okay.
För då skickade han inte på mig sådana där smällar. Du
nej,
vet, och
det.
Liksom kastade upp mig i skåpen och sånt.
Nej,
han ville att jag skulle ha hans barn.
Så var det med
men han hotade hela tiden om att han, för han hade släkt i Dubai.
Mm-hmm.
Att han skulle... Att vi skulle flytta dit. Jag bara, jag vill inte flytta till Dubai. Skämtar du? Han bara, jo men det så kommer det bli. Och nämnde det här med slöja. Jag bara, du kan dra åt helvete. Jag tänker inte på med slöja, det kan du glömma. Och det blev väl aldrig något mer liksom, snack om det. Typ, så här. För han skojar ofta. Han bara, jag är bara muslim på papper. Men han var ju liksom i många angelägenheter.
Nej, det är men vad hände med barnet och graviditeten?
Ja, men då när vi fick reda på att jag var gravid.
Mm.
Så... Jag bara var jag gjorde allt i min makt bara för att han liksom skulle tröttna på mig så här.
Mm.
Ja men du vet inte jag vill inte ja, men jag kommer inte ihåg riktigt men på något sätt jag får han att köra mig till Stockholm.
Okay.
För att jag ska träffa en kompis.
Okay.
En tjejkompis.
Uh-huh.
Som då går i god som jag på något sätt har haft kontakt med under tiden som går i god för att jag ska dit han körde hem mig till henne.
Okay.
Han träffade henne.
Och vilken ängel den här kompisen var i Stockholm.
Ja.
Mm.
Du känner henne?
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, jag kan säga namnet sen.
Ja.
Eller det spelar ingen roll. Jag kanske kan säga det här.
Ja.
Det var Nora.
Jaha,
ja, som gick i god för mig. Liksom, och så här att hon är välkommen till mig. Vi kommer bara vara här. Du behöver inte oroa dig.
Hej Nora.
Ja, hej Nora. Och då körde han mig dit.
Okay.
Och då bokade jag väl tid för... Eller körde han mig dit? Eller var det bara påhitt? För jag tände på då, vet jag.
Ja.
Så det kan jag inte vara hos henne, för hon var drogfri. Eller om jag var hos henne.
Du gick i alla fall och gjorde en abort då?
Nej. Inte då. Men då hade jag bebisen i magen och tände på.
Ja, men såklart.
Ja, såklart.
Det är inte konstigt.
Och var borta i Stockholm en vecka. Tills
hade du tänkt någonstans att du skulle behålla det här barnet?
Nej. Eller jag tänkte, det var ju mitt enda...
Ja, du hade
jag hade inget annat val. Nej. Men då bokade jag tid i alla fall. Eller jag kommer inte ihåg hur det var, men jag vet att jag fick tillfälle i alla fall att... Jag vet att jag knarkade och hade den där bebisen i magen. Och det värsta av det här, det är att jag var typ så här vecka 16-17, du vet.
Mm.
Så jag hade, det var så här kort tid att innan jag skulle kunna göra, du vet, sen är det too late.
Ja, jag vet.
I och med att jag hade inte kunnat komma iväg därifrån innan.
Nej, jag vet.
Så jag kom inte ihåg, jag tände på och sen, vad säger du?
Du kanske måste prata lite närmare, mycket jag är lite osäker. Men...
Okej. Du håller med.
Men då så
tände jag på, blir helt, då har inte jag tänt på, alltså just på min huvud på 16 månader.
Nej.
Men när jag gör det så vet jag att jag är helt rökt.
Ja.
Det är jag oavsett, det är bara en tidsfråga. När, andra, men där vet jag, varje gång så känner jag att jag blir kidnappad.
Mm.
På något sätt hamnar jag tillbaka i den här jävla lägenheten i Gävle. Han hämtar mig, eller om jag sätter mig på tåg och åker hem.
Okej. Okay.
Men då har jag hela beroendesjukdomen. Mm. Alltså då är jag så här, jag skiter i, spöar på mig hur mycket du vill. Jag ska tillbaka och knarka.
Mm.
Punkt slut.
Just det.
Så jag får kontakt med en annan polare som kommer upp till Gävle. Jag trodde han skulle komma med bil och hämta mig.
Mm.
Han kommer med sina grejer och tror att han ska flytta in. Jag bara, men vad är det du inte fattar? Jag måste härifrån.
Oh, Gud.
Mm. Han bara, men jag har ingenstans att bo. Jag bara, men vi ska inte bo här, fattar du inte? Jag måste härifrån.
Mm.
Jag kommer inte ut i lägenheten. Han står nedanför på balkongen. Det är så en och en halv våning upp bara.
Ja.
Jag har två hundar. Liksom ingen bil. Jag ska ta mig till tågstationen.
Mm.
Packa två väskor med kläder och skor.
Mm.
Hissa ner hundarna från balkongen.
Åh, herregud.
Hissa ner mig själv.
Gud.
Allt för... Bara, jag bara, nu räcker det. Ja. Och då har man har ju något så här...
Ja.
Det blir någon annan grej, du vet. Ja. Alltså, då bara så här, jag skiter i. Gör vad du vill, hitta mig på
så
vägen.
Så här kan man säga liksom att amfetaminet räddade dig. Liksom, på
på ett sjukt sätt. Alltså, det drivet att vilja ha det fick mig att... Få tummen ur
just det.
Och bara gå därifrån.
Ja.
Om det så var balkongvägen.
Ja.
Folk bara, grannarna liksom på innergården, så här, bara, där kommer en hund, där kommer en annan hund.
Och du hade möjlighet där att dra liksom, när han inte var
och
där.
Och plankade på tåget.
Mm.
Jag tror vi fick göra flera stopp, så här, vi hoppade av, du vet, för de bara, biljetter, nej, vi har inga biljetter, vi har inga pengar, vi har ingenting.
Nej.
Ja, tappar du den.
Bella håller just nu på att ta upp någonting från golvet som lilla Bastian har kastat ner. Och nu är hon tillbaka i micken.
Tillbaks till Stockholm i alla fall.
Ja.
Innan vi började tända på såklart på tåget redan.
Mm.
Det var den enda den här människan hade med sig, det var droger.
Mm.
Och då kände jag så här, yes.
Mm.
Och jag vet att jag tänkte så här innan att är det så här det är att vara drogfri?
Mm.
Då skiter jag i det.
Förståeligt. Ja, för det var den enda erfarenheten.
Du vet, jag hade bara varit på behandling.
Och sen direkt
träffade den här idioten. Och du vet, bara bli så här matad med att man är värdelös, att man är skit. Att man är, och det har jag redan matat, det visste jag redan själv. För det hade jag, ändå, jag hade knarkat i flera år.
Du trodde det själv.
Jag trodde det själv, ja. Men det alltså, jag hade ju matat mig med det. Så länge. Typ. Och jag hade ju aldrig varit häktad, arresterad. Alltså, från 13, eller från 15 ska vi säga då.
Mm.
När jag började initiera till jag var 19.
Mm.
Dagligen, varje dag.
Ja.
Nonstop.
Mm.
Och sen iväg. Det är liksom, jag hade ingen så här referens.
Så
du vet, från att jag var litet barn. Och sen bara missbrukat. Nej. Och sen det här.
Du visste inget annat.
Nej, jag visste inget annat.
Det är inte så konstigt att du kände att den liksom erfarenheten av att vara drogfri var den bilden som du hade av att så här ska det vara drogfri.
Eller hur?
Så, vad hände med bebisen? Eller
då åkte jag i alla fall och gjorde den abort den gången när jag kom hem.
Mm.
Och det var ju en bebis liksom.
Mm.
Så jävla hemskt. Den aborten var inte kul.
Nej, jag förstår det.
Den är ju liksom, man ser att det är en människa liksom. Det är inget så här som, det är inte bara lite blod.
Nej.
Men som tur ska man väl ändå säga, knarkade jag ju.
Ja.
Så det, ja, gick så ändå
det skyddade,
det skyddade mig så att ta bort bara. Ja. Få bort det.
I alla fall för stunden.
Det var min första abort också.
Mm.
Så att,
har du bearbetat det sen?
Nej, jag vet inte. Alltså jag har pratat om det så här och jag vet att jag tänkte när jag fick Saga att det blev så här, det kom nära liksom. Ja. Jag bara fy fan.
Mm.
Att jag hade kunnat ta liksom en till.
Mm.
När jag vet hur, vad det gav mig liksom Saga så här, så blev det att jag tänkte på
aha, att du
att så här, okay, inte att jag hade velat ha det, i den, för nej, det var liksom helt fel, ja, pappa och allt, men att det ändå blev så här, oh, shit, okay, just det.
Ja. Ja.
Och att det var en jobbig, för det hela den liksom...
Ja, jag kan tänka mig, jag har, inte gjort någon, jag har också gjort flera aborter, men jag har inte gjort någon sån sen abort. Så jag kan tänka mig att det måste ha varit...
Ja, det var ingen kul alls. Alltså.
Otroligt smärtsamt, både liksom, kanske fysiskt och känslomässigt.
Ja.
Och, ja, fy.
Samtidigt som att det var en lättnad.
Ja, såklart.
Så liksom så här, ja. Då visste jag att okej, men jag ska inte vara drogfri, för det är inte någonting för mig. Det här livet pallar inte jag med.
Nej.
Jag ska bara dyka ner på golvet igen.
Nu, då gör vi en liten sån där.
Ja, nej, det var ingen kul. Men till då, kommit ifrån det här Gävle, flyttar in i en jävla byggbarack i Västra Haninge skog.
Själv eller med någon?
Nej, det, eller jag var själv många gånger, men det var en kille som hade den där, ett gammalt ex till mig. Men som också bara var ett ex. Så att jag var där själv. Han hade liksom, han var där och pundrade typ så här, och annars hade han lägenhet med sin nya familj.
Gud, tack för din historia, Bella. Jag blir jättepåverkad. Jag kan känna igen, alltså, i kroppen. Jag känner igen i kroppen saker som du berättar och bara får liksom ett fysiskt påslag av igenkänning liksom, kring det här med att med graviditeten och alltså, allt det här våldet, det extrema våldet och Hur mår du nu då?
Här ja, men det, jag, det, som jag sa innan, på väg hit. Jag är nog rätt försonad med det här på något sätt ändå typ. Alltså
jo, jag tänker att varje gång man pratar om det eller liksom drar den, så är det ju också ett steg närmare liksom läkning.
Ja, ja, verkligen. Och jag, just i den relationen så kände jag aldrig att det var mitt fel. Alltså jag har hela tiden fattat att det han gjorde var helt sjukt. Det var liksom, jag gjorde inga fel.
Nej.
Jag förtjänade aldrig några av de
nej,
här grejerna.
Nej, 100% inte.
Så att den här sjuka människan, när jag sen, han följde ju efter liksom i flera år efter. Så här, och dök upp, du vet, på ställen där jag... Ja, han var så här helt too much.
Efter våld liksom.
Ja. Här gubben. Nu börjar du tröttna.
Ja, vi ska avsluta podden så att lille man blir... Men nu bara han förföljde dig sen och dök upp.
Ja, men dök upp så här på konstiga ställen, du vet. Och hade någon, så när jag var på min andra behandling som bara var 1,5 år senare. Ja. För jag pajade ju allting under så här, rätt snabbt där ute. Då dök han upp där. Så här, och liksom man skickade så här hotfulla grejer. Och så här, någon polare till han dök upp och liksom virrade runt där i Hudiksvall där jag var på behandling. Och han skickade så här, ja men konstigt, jag vet inte hur han fick ta på mitt nummer, men skickade så här, han bara, jag vet vad du är, och jag, du vet så här. Tills han till slut gav upp då.
Det är ju inte helt ovanligt att de gör så.
Nej.
Och inte vill lämna en i fred. Och...
Nej. Så att, skumt.
Ja, tack fina
hoppas
hjärtat.
Hoppas inte det blir för störigt.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Ni får som sagt ha lite överseende med att vi har lite bebis här i studion till oss. Vi har löst det praktiska med hur vi ska göra, om vi ska ändra poddtid eller.
Ja.
Vi får helt enkelt se. Och jag vill tacka dig, Bella, för att du berättade för mig och för oss lyssnarna. Och jag är så ledsen att du behövde genomlida det här.
Ja, tack.
Det är fint att få ta del av din historia, även om jag har hört den förut. Men jag blir ändå lika påverkad varenda gång.
Ja.
Så tack snälla för att du delade med dig. Och är det någon som är utsatt för våld, vet inte vart man ska vända sig, det går jättebra att vända er till oss båda två. På våra sociala medier. Det finns också en hemsida, www.våldetsansikten.se, där man kan läsa hur man ska gå tillväga och också skriva till oss i Våldets ansikten.
Nu kommer den här lilla mannen somna.
Ja, så lagom. Typiskt när vi har fått det klart. Kanske vi ska spela in nästa
eller hur?
Avsnitt. Vi tar en gång. Tack snälla för att ni har lyssnat. Snälla. Och ställ era frågor till oss om ni vill ha någon Q&A så snart. Så hörs vi om 2 veckor.
Det gör vi. Ja. Ha det bra.
Puss och kram.
Hej.